En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Det råder turbulens på den globala räntemarknaden. Och bakom ligger en oro för växande statsskulder, sägs det. Man pratar om att räntemarknaden agerar som en statsskuldspolis som straffar och disciplinerar politiker som inte kan hålla en stram budget. Men finns det en statsskuldspolis? Och vem är det i så fall? Är det marknaden? Eller är det någon annan? Det ska vi prata om i dagens avsnitt av Starta pressarna. En podd om ekonomi och politik som produceras av det fackliga institutet Katalys för Aftonbladets ledarsida med mig, Daniel Suhonen. Välkomna allihop. Hej Elisabeth. Hej Max.
Hej.
Välkomna tillbaks.
Tack.
Hur mår ni?
Helt okej.
Det är bra.
Ska vi ge en interiör här från Katalys? Vi håller på att bygga om kontoret. Vi har burit bokhyllor.
Ja.
Det har blivit en kroppsarbetsplats detta.
Ja, nu gör vi lite riktigt arbete. För en gångs skull.
Handens och hjärnans arbete tillsammans. Vi håller liksom på att bygga en studio här kan man säga.
Ja, så det är lite kaos runt omkring oss.
Det är kaos, men det är ett skönt kaos tycker jag. Så det kommer hända saker här, vi kommer röra oss mot att också det här kanske blir YouTube och vi kommer liksom göra saker som kommer synas sen. Men vi kommer om en stund koppla in P.O. Hansen som varit med i podden förut, som sitter nere i Florens och har det gött. Men vi börjar med Riksbanken. Att i Sverige är det inte gött, det är liksom läget.
Nej.
Utan här har vi en svensk riksbank och en svensk högerregering. Och igår var det presskonferens med Thedéen, han berättade om räntebeskedet. Såg ni den här presskonferensen?
Ja. I onsdags var det alltså då.
Ja, i onsdags.
Ja, jag kollade på presskonferensen och jag tyckte det var ganska anmärkningsvärt egentligen att han sa i princip att nu är vi klara med räntesänkningarna. Arbetslösheten är 8,5%. Det är lågkonjunktur, men vi stannar här. Nu har vi sänkt till 2,25% och vi stannar här nu.
Vad tänkte du, Elisabeth?
Ja, jag tänkte mycket på att han fick nästan inga frågor om någonting annat än hur ska det gå på börsen och... Går olika liksom, priser upp eller ner nu på olika aktier? Och det var lite ett lågvattenmärke tycker jag för svensk ekonomijournalistik. Ja, att ingen ställde en fråga om arbetslösheten.
Nej, det var ingen som intresserade av det överhuvudtaget. Det var bara, man försökte liksom lista ut, kommer ni höja eller kommer ni sänka i framtiden? Och den frågan ställdes kanske 10 gånger, men det var ingen som sa något om...
Det var ju som, man borde egentligen, om SVT hade kört sin policy rakt igenom, då hade de, som de gör med SD och så, då hade de egentligen kört. Men som vanligt, svenska folket, arbetarklassen är inte här och kan försvara sig och sina intressen. Så vi fortsätter att ställa frågor från Mälarhöjden och Nytorget. Hur går det med min ränta? Hur går det med mitt bolån? Och hur går det med min börs?
Mm.
Alltså den här realekonomin, den finns liksom inte i deras, överhuvudtaget i sinnevärlden.
Nej,
den var inte närvarande på presskonferensen i alla fall.
Och jag hörde den här då inför att vi gjorde podd med Cervenka. Och det jag blev lite orolig var att det var väldigt diffust. Det var lite grann så där, ja men vi tror det finns gröna skott. Mm. Alltså det är otroligt svag, den här hägringen där borta som kanske är att vi får en normal konjunktur där människor får jobb igen och arbetslösheten inte ökar. Det känns inte det väldigt oroande att det är så otroligt diffust och som Max är inne på, nu avslutar vi behandling. Det här är som att svenska folket är anhöriga till en äldre släkting som har fått en mycket svår cancer, en form av lågkonjunktur. Och nu medlemmar man att vi vet inte, men vi kommer avsluta behandlingen nu i form av räntan. Det här är sista cellgiftsbehandlingen som ges nu.
Vi har snart upp och går.
Vi har sett, han har inte andats, hjärtat har inte slagit på 3 år. 4 år utan tillväxt, men nu så vi tror att det här kommer gå bra, handpåläggning.
Ja, precis, och vi väntar också lite på om Trump-viruset kommer slå igenom eller inte.
Den nya pandemin.
Ja.
Det var ganska intressant att han sa också att han ser risker både på uppsidan och nedsidan, att inflationen kan sjunka som de flesta tror, men den kan också stiga, till exempel kan priserna på råvaror stiga på världsmarknaden. Kaffepriset kan gå upp och då måste vi höja igen, då måste Riksbanken höja räntan, vilket jag... Och så hade velat se någon som frågade varför ska vi höja räntan om kaffepriset går upp? Vad hjälper det?
Är inte det egentligen hål i huvudet bara rakt? Och vi kan ta det lite senare också. Men det känns ju för mig som lekman, det är väl hål i huvudet?
Ja,
det måste man nog säga.
Nu gick choklad- och kaffepriset upp.
Mm. Ja. Och det har Riksbanken ingen påverkan på.
Nej.
Och om, vad händer då med kaffepriset om de höjer räntan?
Det funkar ju direkt. Liksom. Om svenska Riksbanken höjer räntan så, så kommer de kolombianska bönderna att sätta igång och odla mer.
Hur mycket måste man höja räntan innan svenska människor slutar dricka kaffe?
Ja.
Sluta köpa blå mocka.
Det är ju tanken att om vi höjer räntan tillräckligt mycket så slutar folk dricka kaffe och då importerar vi ingen kaffe och då importerar vi ingen inflation. Så att strama åt tills allt kaffedrickande på alla kontor har försvunnit.
Precis. Vi måste kväva hela ekonomin. Och det är förmodligen så att kaffedrickande är också det allra sista alla svenskar efter liksom livsuppehållande läkemedel och mat till barn. Ja. Så dricker man fortfarande en kopp bryggkaffe.
Ja, jag tror det räknas som livsuppehållande.
Ja, det är lite så, i socialbidragsnormen. Men Tedén ska nu kväva detta. Det är helt otroligt. Ja. Men så, innan vi börjar med dagens ämne på djupet här. Så tänkte jag att vi kunde... Ibland får vi inte kritik utan vi får glada tillrop. Men säger, vi förstod inte ett ord av vad ni sa. Och då tänkte jag att vi kan gå in på det här med lite grundläggande baskunskaper. För alla kanske inte vet exakt vad det är vi pratar om här. Det är ganska avancerat. Och egentligen inte jättesvårt om man lär sig några grundläggande saker. I onsdag så sänkte alltså Riksbanken styrräntan. Och idag ska vi prata om räntan på den svenska statsskulden. Och på statsobligationer. Är det här samma sak? Eller hänger ihop? Eller hur ska man tänka? Vill Max börja?
Mm. Det är ju två olika saker men de hänger ihop. Styrräntan är den räntan som Riksbanken lånar ut till bankerna. Och räntan på statsskulden är så mycket... som man får betalt för att låna ut pengar till staten. Och det här, räntan på statsobligationer kallas för den riskfria räntan. För det finns ingen risk att man inte får tillbaka de pengarna. Och det är en väldigt viktig ränta som sätter väldigt många andra räntor i ekonomin. Precis som styrräntan gör. Och Riksbanken kan också genom sin penningpolitik genom att köpa och sälja statsobligationer så kan den också påverka räntorna. Så att det är två olika saker men de hänger ihop väldigt mycket.
Ja. Vad händer då när staten lånar pengar? För det är det vi ska prata om här idag. Vad händer när staten tar upp lån och säljer obligationer? Vad är det som händer där?
Ja, när man lånar ut pengar till staten så får man en statsobligation och den ger en viss ränta. Och sen så får man tillbaka pengarna efter ett visst antal år. Sen ska vi också nämna att när svenska staten lånar i sin egen valuta så lånar den av sig själv så att säga. Att de pengarna som man använder för att köpa en statsobligation de har staten först skapat. Så att man kan bara använda pengar som staten har skapat för att låna ut till staten. Så staten lånar sina egna pengar kan man säga. Det är viktigt att ha med sig in i den här diskussionen.
Och där vet jag nu att P.O. Hansen är på väg in här i sändningen. Välkommen in här.
Tack så mycket.
Vad tänker du om det vi pratade om här med räntebeskedet igår? Innan vi går in på dagens ämne med statsskuldspolisen.
Jag såg faktiskt inte presskonferensen men jag läste om det och jag fastnade också för det där att den aviserade att det här var, nu kommer det inte sänkas på ett tag. Och också att diskussionen är så främmande för liksom, ja, de breda folklagren, arbetslöshet och de viktiga liksom, frågorna i det här som måste fram. Så det är väl. Det är väl, jag håller med där.
Om man då går in på det här, liksom, vi zoomar nu in, vi går in för inflygning här mot statsskuldspolisen, så pratade Erik Thedén då igår om de internationella räntemarknaderna, att det är turbulens där och det påverkar oss. Och det är det vi ska prata om här. Och nu har ju USA fått en, dessvärre då, en ny Trump-ledd administration som då kommer öka statsskulden. Om inte Elon Musk då räddar USA genom att avveckla hela staten vilket framförallt kanske Putin är väldigt glad om han gör men det här då riskerar att leda till höjda räntor och så kommer då menar man politikerna hålla igen och skära ner i välfärden och i statssystemet. I England så har man pratat mycket om att de har stigande ränta på statsskulden och det kan tvinga Labour-regeringen att göra nedskärningar eller höja skatterna. Och så pratar man om att räntemarknaden straffar och disciplinerar regeringar och politiker som de tvingas helt enkelt hålla en stram budget. Lössläppta, slapphänta, lite jollrande så här, politiker som bara dansar fram och spenderar massor med pengar på helt onödiga saker som välfärd, skola, vård, järnvägar och sånt där. De ska, liksom, de ska hållas tillbaka i sin hämningslösa spenderiver. Och i Dagens Industri kan man då läsa att den här Munkhammar då skriver att räntemarknaden är på väg att göra comeback som en vakthund mot politisk lättsinne. Och vi i den här podden letade efter detta lättsinne i ett decennium snart. Och har aldrig sett det, tyvärr. Men, och det här känner man igen i Sverige då, och diskussionen från 90-talet. Och man pratar om att liksom den här, de flinande finansvalparna, för de som då är den här statsskuldspolisen, ska komma och ta oss allihopa och dra ner oss i skiten. Och vi ska lyssna på klipp här från Katrin Kelos och Claes Moléns podd om världsekonomin. Och det kommer ett kort klipp här.
Som Göran Persson uttryckte saken, den som är satt i skuld är inte fri. Hur illa kommer det bli för Donald Trump i USA, Keir Starmer i Storbritannien och vem det nu är som styr Frankrike när obligationsmarknaden nu har börjat agera statsskuldspolis igen? Det här är Världsekonomin med Katrin och Claes.
Ja, Pio, vad tänker du när du hör Kelos här? Kommer statsskuldspolisen, ett väldigt svårt ord, vi får hitta på ett bättre. Kommer den här polismyndigheten, statsskuldspolisen, agera nu då mot de här regeringarna?
Alltså, jag hörde, jag lyssnade på det här och jag lyssnade också på Dagens Industri och jag har läst, jag prenumererar ju på pappersversionen av Financial Times. Det är som att jag inte har en mobiltelefon, det följer i samma
paket. Du har ingen bostadsrätt utan du har råd med Financial Times.
Precis, jag har ingen
bostadsrätt. Det är lika dyrt som en kvadratmeter bostad på Södermalm i Stockholm.
Men nej, jag slås ju av att de här, när de pratar om det här, både i Kilos och den här ekonomen från Handelsbanken och Söndagen, att de kan ungefär lika mycket om det de pratar om som jag kan om flugfiske. Alltså ingenting. Jag kan ingenting om flugfiske och de kan uppenbarligen ingenting om det de pratar om med statsobligationer och räntor och det här med bond vigilantes eller statsskuldspoliser. Så det är liksom det, och just det jag fastnar för, det är det här att de pratar om turbulensen. Nu sätter det igång och det har varit igång och nu kommer det kanske stegras och så vidare. Gör någon så kommer det här hända. Men det är en total brist på historisk kunskap, alltså samtidshistorisk kunskap. Vi kan gå tillbaks. 2012 såg det väldigt, väldigt illa ut. Italiens statsskuldsränta, den sköt i höjden. Och det var allvarliga diskussioner om att Italien skulle försvinna från euroområdet. Man skulle göra statsbankrutt. Då höll Mario Draghi, som då var ECBs chef, sin väldigt, väldigt omtalad presskonferens där han helt enkelt bara sa whatever it takes. Och så fortsatte han och sa vi kommer göra allt för att hålla samman euron så att inga länder trillar ut. Och vad han menade, vad han sa då, det var att vi kommer alltså köpa upp skulden på andrahandsmarknaden. Alltså köpa den italienska skulden, köpa skuld av vilka länder som nu vi behöver. Och med så här så lugnar sig de här marknaderna som nu de här människorna står och säger att vi inte kan kontrollera med annat än att typ lägga ner samhällena. Så att nästa gång detta händer, det är ju pandemin 2020. Då har vi haft lugn på statsobligationsmarknaden på grund av Draghi's whatever it takes. Dock har vi fortsatt ha austerity och åtstramning. Och det var det som han också sa, eller liksom det som följde med, att visst, vi kommer se till att ingen åker ut euron, att skuldräntorna är låga, men vi kommer också se till att vi skärper åtstramningskraven på länderna. Så det här är alltså en lång, lång ökenvandring för hela eurozonen de här åren. 2020 på våren så händer då det där pandemin. Och då
det är
rusar
exakt
ju,
nästan 5 år sedan. Det är 5 år sedan exakt, ja, kan man säga.
Precis. Ja, det är faktiskt det. Då mullrar det. Återigen så kommer det här mullret från statsskuldsmarknaderna. Bond markets. De reagerar naturligtvis för att det här börjar se läskigt ut. Vad kommer hända i ekonomin? Det vet vi. Den kommer ta en väldigt kraftig smäll om det här är på riktigt. Så att statsskuldsräntorna har börjat gå upp. Och sen börjar de gå upp alldeles för mycket. Och då håller då Christine Lagarde, som är ny på jobbet som ECBs chef, då håller hon sin nästan lika berömda presskonferens där hon får då frågan, vad tänker ECB göra för att de här skillnaden mellan statsskuldsräntan, framförallt på den italienska statsskuldsräntan och den tyska, för att den skillnaden ska krympa ihop. Och då svarar Christine Lagarde helt idiotiskt med att säga att det är inte mitt jobb att bry mig om det. Och tidigare så hade hon också sagt att this will not be a Draghi 2. Alltså det kommer inte vara en andra upplaga av whatever it takes. Detta fick naturligtvis statsskuldsmarknaden att fullständigt löpa amok. Och det dröjde bara kanske timmar innan man fick backa hela bandet på ECB. Och så sa man, lugn. Vi kommer köpa upp all statsskuld från och med nu. Och i skillnad från 2012 så följde EU-kommissionen upp och sa, nu skiter vi i alla åtstramningsregler. Så det fanns inga regler för hur mycket de här staterna i eurozonen fick lov att spendera eller låna eller underskott eller vad det nu var. Och i och med att ECB gick in och garanterade skulderna, så sjönk ju statsskuldsräntan enormt. Och det här innebar ju att Grekland vid den här tiden, som skulle få en statsskuld på över 200% på BNP, jag tror det var i juni 2020, Grekland kunde spendera precis hur mycket de ville. Det var inga problem. När de höll på att åka ur euron och så kallat hade slut på pengarna, då sa man att 160% procent skuld på BNP, att det var ohållbart och det var anledningen till att Grekland skulle åka ut. Så det här är två historiska händelser i närtid som ingen vill kännas vid nu. Och det är liksom, så här gör vi. Centralbankerna kontrollerar det här till fullt. Det är ungefär som att man är i ett kök och fläkten står på och man hör inte vad man säger. Och så säger man, nej, jag kan inte stänga av fläkten. Men allt du behöver göra är att trycka på knappen så kan vi prata igen. Och det är precis samma sak nu.
Vad säger ni andra?
Ja, till deras försvar, de här som snackar om statsskuldspolis, så skulle jag nog ändå säga att de känner ju till det som har hänt, den här bakgrundshistorien som du berättar om, att på 10-talet så var centralbankerna inne och köpte väldigt mycket statsobligationer. De här prisokänsliga köparna var där och såg till att räntan aldrig någonsin steg och att man kunde spendera hur mycket man ville. Men det är så att de har en ideologisk preferens för att det inte ska vara så. De vill att marknaden ska bestämma. De vill inte att Riksbanken, centralbankerna ska ingripa. De vill att det ska vara räntan som bestämmer. Så att man kan snacka om att det är hemska finansvalpar på Wall Street eller liksom det är någon kraft som vi inte kan kontrollera, någon naturkraft som avgör vad vi kan göra, så att man inte har någon att skylla på. Så att de är medvetna om det, men de vill inte att det ska vara så, ska jag säga.
Ja, det stämmer helt.
Vi kan lyssna lite på vad de säger. För de säger att räntemarknaden gör comeback. Nu agerar den statsskuldspolis igen. Vi kan lyssna på ett litet klipp där och se vad de säger.
Ja, men, och det där är ju jättestor skillnad jämfört med förra decenniet. Så att 00-talet, om vi går vidare till 10-talet och så att säga, eran efter finanskrisen, då centralbanker kämpade med att få upp inflationen men också köpte statsobligationer framförallt i väldigt stor skala, det vi kallar QE. Quantitative easing, som ju var väldigt populärt. Fed började, sen tog alla eller väldigt många centralbanker efter. Med syftet att trycka ner inte bara de korta räntorna som centralbanken styr, utan längre, alltså obligationsräntor. Och man lyckades ju. Och då kan man ju säga att när centralbanken gjorde det, då var det ju ett sätt egentligen medvetet att förstöra den här typen av marknadskraft. Inte primärt för att man skulle underlätta för staternas finansiering, men för att man ville få ner räntor och gynna tillväxten i ekonomin och så småningom få upp inflationen. Men det innebär ju då att vi har haft en lång period när bondmarknaden, obligationsmarknaden inte egentligen har varit skrämmande alls. Den har varit liksom som en liten pudel.
För att den har varit som en dopad pudel. Läskig tanke.
Är det här en annan podd?
Det är samma podd. Det är Världsekonomin med Katrin Kielos och Claes Måhlén. Som man sa där, på 10-talet så var räntemarknaden som en liten pudel för att centralbankerna var där och disciplinerade räntemarknaden istället för att räntemarknaden disciplinerade politikerna så som de vill ha det.
Elisabeth, vad tänker du?
Ja, men jag tänker att det handlar väldigt mycket om vad man uppfattar som normalt. Alltså vad är normalläget? Om normalläget är att marknaden sätter räntorna, då kommer ju alla interventioner egentligen från centralbankerna bli någon form av, ja, men kristecken nästan. Att det är först liksom när staten går in som man inser att någonting verkligen är fel. Men så länge då marknaden sköter sig själv så är allting rätt. Och i den här situationen så blir det ju snarast då att det var ju egentligen det som också ledde fram till eurokrisen, att det var ju förbjudet för ECB att agera. Den skulle ju inte köpa upp obligationer. Och det var först egentligen när hela europrojektet var i fara som man faktiskt fick göra det. Men istället hade man ju kunnat göra så att man liksom intervenerade lite hela tiden. Och det gör ju egentligen centralbanker. Det är inte så att de sitter på händerna, utan de intervenerar ju. Och det skulle man ju lika gärna kunna beskriva som normalt.
Här är alltså ett av problemen att olika länder i EU har olika konjunkturer, olika liksom problem, olika, de utsätts för olika räntor helt enkelt, därför att de har olika kraft i sin ekonomi. Och hade de varit som Sverige idag, en nationalstat med en egen riksbank som hade då agerat för, om Italien hade haft en riksbank och om Grekland hade haft, som hade haft liksom alla vapen i lådan, då hade de kunnat lösa det här mycket lättare. Nu måste man gå in med stora paket.
Ja, precis. Men där finns ju också ett problem då, att man måste ha en centralbank då som vill lösa problem. För tittar man till exempel på Storbritannien som har Bank of England, det är ju deras egen centralbank. De har en egen valuta. Men Bank of England beter ju sig just nu som att de inte vill lösa problem, utan de vill snarare sälja av sina statsobligationer så fort det bara går, och det i sin tur då skapar problem. Så
du menar att det här problemet, Storbritannien hade ju problem för några år sedan då med den här högerregering Liz Truss som kaosade med ekonomin med sin skattepolitik och så. Mm. Och då gick ju Riksbanken i Storbritannien in, Bank of England in och räddade liksom ekonomin och löste ut situationen, i alla fall den akuta krisen.
Ja, på ett sätt, men den hade också delvis också skapat situationen genom att börja sälja av statsobligationer väldigt snabbt. Och det gjorde då att det blev kaos i pensionsfonderna, för att det är ju väldigt mycket pensionsfonder som vill ha de här då säkra tillgångarna.
Mm. Man kan ju ta upp den här semantiska frågan med, på svenska så pratar man här om statsskuldspolis, och det uttryck de översätter från engelska är bond vigilante. Och det betyder vigilante, medborgargarde. Så man kan ju se det som att räntemarknaden är som en sorts medborgargarde som försöker disciplinera de som bestämmer. Och man kan ju, om man vill, låta ett medborgargarde löpa amok och göra vad den vill och skapa kaos och anpassa sig efter det. Men det är också så att polisen i det här fallet är ju centralbanken. Det är den som har monopol på pengarutgivningen på samma sätt som polisen har våldsmonopol i en stat. Så att polisen kan, om den vill, sitta och titta på när medborgargardet löper amok, men den kan också ingripa och stoppa det, som den ofta gör i kris. Ja. Så att, ja.
Jag får liksom bilden av liksom, att liksom sydstaterna tidigt 20-30-tal, den och så Ku Klux Klan-gäng ruckar runt och liksom upprätthåller ordningen, så att säga. Men det är liksom, det är den här civilgardet som liksom deras egen, och polisen bara lutar sig tillbaka och mot bilen och röker en cig och låter dem härja.
Adam Tooze, historikern, har en bra liknande sak, så att han jämförde med en sydamerikansk dödspatrull som armén vet
stad,
om att den finns.
Stad,
liksom. Och så lutar sig armén tillbaka och låter den här dödspatrullen göra vad den vill och säger, vi kan inte göra någonting, det är inte vi som håller i vapnet.
Mm. P.O.?
Nej, men alltså det viktiga, och ni kommer in på det här med Truss och Bank of England, alltså det som händer är ju att Bank of England sviker sitt uppdrag. Alltså, och det gör centralbanken när de inte griper in, därför att centralbanken har inskrivit i sina statuter att den ska sörja, den ska göra allt för att behålla finansiell stabilitet. Om man struntar i det, då har man också struntat i sitt mandat. Och i det brittiska fallet, jag menar att regeringen som har majoritet behöver göra, det är helt enkelt att bara knäppa centralbanken på näsan och säga att vi skriver om det här, vi går in och intervenerar och tar över det här. Det kan man göra, och det är ju liksom, men återigen, att vad Bank of England till slut gjorde, det var ju att man stoppade kaoset genom att börja köpa upp skulden igen, och så lugna sig allting. Och det vittnar ju om att det var inte the bond markets som ställde till det här, utan det var Bank of England. Så att det är liksom, det där är viktigt att ha med sig. Men vi tänker inte så, för vi tänker att det är precis de här marknadskrafterna. Oj, 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 nu sätter de igång. Liksom, och sen kan man inte göra så mycket.
Om jag bara ska försvara Bank of England snabbt här, så kan man ju också säga att man kan säga att den gjorde sitt jobb genom att låta de här oansvariga pensionsfonderna som hade belånat sig på ett väldigt oansvarigt sätt. Man lät många av dem gå omkull, eller åtminstone man straffade dem genom att vänta med att intervenera, så straffades de ganska hårt och kanske lärde sig en läxa att inte finansiera sig på det sättet.
Vi har just hört riksbankschef Max Jernek från den senaste presskonferensen där han dömde ut Bank of Englands agerande.
Ja, det är tvärtom. Nu får jag svara.
Men precis, det var en intressant sak. Alltså att i och med, precis som du säger Max, att Bank of England agerade som den gjorde, så fick man ju syn på hur crazy det här är med pensionsfonderna och hur viktigt det är att de regleras, att man har ordentlig reglering av de här aktörerna, för att precis de satt ju väldigt väldigt illa till, och det visade att de hade varit engagerade i väldigt väldigt riskabla affärer, och därför fick de här så kallade margin callsen en efter en.
Vi kan lyssna lite mer på Claes Molén i en annan podd här i Makrorådet.
Att det är ett mycket papper som kommer ut i marknaden. Stora underskott som gör att du vill kanske också ha extra premie, för att det kanske kommer väldigt mycket material till marknaden. Väldigt mycket obligationer som någon ska köpa. Det är inte riktigt samma sak som att det är orolig för att staten ska gå i konkurs, liksom en kreditpremie. Jag tänker på mer som en utbudspremie som ju har aktualiserats också.
Ja, det här liksom, vad tänker vi om den här, finns det en logik i det han säger med utbud och efterfrågan här? Att om staten skulle plötsligt börja sälja sina statspapper eller fler statspapper, och så blir det svårt att hitta köpare och så går priserna upp, eller hur funkar det? Hur, liksom, finns det en logik eller finns det inte det?
Det finns ju sånt argument att om staten säljer väldigt mycket statspapper på en gång, så kommer det vara svårt att hitta köpare. Marknaden kommer inte kunna absorbera det. Men man måste också tänka på det att staten lånar ju inte utan att spendera. Varje gång staten lånar så spenderar den mer. Så att det blir ett ökat utbud av statsobligationer, men det blir ett exakt lika stort ökat utbud av pengar, av riksbanksreserver, som är de enda man kan använda för att köpa de här statsobligationerna. Så att om det blir ett ökat utbud blir också ökad efterfrågan automatiskt lika stort. Så att det är därför den logiken inte stämmer. Eller vad säger du, Peo?
Jag håller helt med. Det är precis det. Man förstår inte de där alltså hur det där funkar, och då är man är i en hushållsekonomi och tror att staten behöver låna pengar för att kunna finansiera sig. Men det så funkar det inte. När det gäller den egna valutan, svenska kronor, så kan inte staten låna sina egna pengar. Det är inget riktigt lån. Men sen är det ju en annan sak som kommer in här, att behöver en stat ge ut statsobligationer? Nej, det behöver den inte. Det är en finanspolitisk regel. Och det är precis som vi säger, det är en finanspolitisk. Så det är en politisk regel som säger att om svenska staten efter dagens slut har spenderat mer än vad den tagit in i skatt, ja, då måste den ge ut papper. Och i första hand så är det korta papper som inte heter obligationer. Och Riksgälden skriver väldigt bra om detta, för de säger att när staten ger ut obligationer så handlar inte det alls om att den behöver låna. Utan de lånen är inte relaterade till spenderandet. Och det är också en sån här som vittnar om att vi gör inte det vi säger vi gör. Men till frågan om staten behöver inte ge ut statsobligationer, utan det är en politisk regel. Och det intressanta är ju att fram tills inte för länge sedan, så var Riksbanken tvungen att ge ut statsobligationer för att hålla räntan, styrräntan, där den ville hålla den. Och det innebär alltså att om staten gör underskott så kommer det mer, precis som Max sa, då kommer det mer bankreserver ut i banksystemet. Och det innebär att dagslåneräntan för bankerna, alltså den räntan de betalar när de lånar av varandra över natten, den sjunker ju, den går mot noll, för att det blir ett ökat utbud av riksbanksreserver, men lånebehovet hos bankerna har inte ökat, så det innebär att ja, de behöver inte låna för de har reserver, och då sjunker räntan. i det läget, om Riksbanken vill hålla sin styrränta på sig 1,5%, då måste den gå in och genomföra så kallade, jag skrev upp det här för det här är ett jobbigt, de måste genomföra marknadsoperationer i form av finjusterande transaktioner. Det innebär alltså att för att hålla styrräntan så måste den byta ut den här överskottet av riksbanksreserver mot ett annat finansiellt instrument, alltså obligationer. Så då säljer Riksbanken obligationer och då håller sig räntan på den nivån de vill. Anledningen till, och det här är Warren Moselers upptäckt, om vi ser att det går underskott och att då Riksbanken gör ut statsobligationer, då tror vi att vad Riksbanken håller på med att det är en finanspolitisk operation för att täcka ett underskott. Men det är det inte, utan det är en helt och hållet penningpolitisk operation för att hålla styrräntan. Så då var man tvungen att ge ut statsobligationer. Man hade inget val. Det var det instrumentet man hade. Numera dock, och det här är till argumentet varför vi inte behöver tekniskt sett ge ut statsobligationer, det är att nu för tiden så gör inte riksbankerna det här längre, utan de har ju satt en ränta på reserverna. Så bankerna idag, de får ränta på sitt innehav på sina reservkonton hos Riksbanken. Och det är så man styr räntan idag. Och det innebär att egentligen så hade Riksbanken bara kunnat fortsätta så och låta, alltså räntan på reserverna var det som ersätter att hålla på och fibbla med en massa statsobligationer.
Då hade Claes Molén blivit väldigt besviken om man tog bort statsobligationer.
men så är det. Så att egentligen så skulle man kunna alltså det riksbankerna håller på med idag vad gäller att ge ut statspapper, den har ingen relation längre till deras förmåga att hålla styrräntan där de vill. För det fixar de automatiskt nu med att ge ränta på.
Men jag tänker lite besvinning här, men jag tänker så här, finns det en politisk logik som är på ett sätt, och sen finns det det som du är inne på nu, P.O., hur det egentligen tekniskt går till. Kan det som vi upplever hela tiden i debatten och i politiken, är det att den här, det man egentligen tekniskt skulle kunna göra, där du företräder MMT-teori eller paradigm i synsätt på det här, det man tekniskt kan göra är en sak, och det man politiskt i dagens politiska ganska nyliberala neoklassiska analys får eller kan göra, förutom när det är kris, då kan man göra vad som helst. Då är man plötsligt P.O. Hansen, även om man är Draghi eller någon annan von der Leyen eller Fed-chef, då kan man göra vad som helst. Men vanliga dagar när det inte är så, då håller man sig till en nyliberal regelbok. Är det så man ska tänka här?
Ja. Ja, men det är det väl på något sätt. Det är ju vad man betraktar som normalläget, som jag var inne på i början. Och normalläget är ju väldigt mycket att marknaden styr så. Eller det är så man, det är väl så liksom beslutsfattarna tänker sig att det fungerar.
Men det behövde inte vara så.
Nej, egentligen. Det skulle ju inte behöva vara så. Och apropå det här med att man inte måste ge ut statsobligationer, så undrar jag lite också om det handlar om att man snarare underhåller den här obligationsmarknaden. Att det är liksom det handlar om. Att det här har ju blivit en trade helt enkelt. Att de här tillgångarna handlas och köps och säljs av olika pensionsfonder och andra stora liksom institutionella investerare som tycker att det är bra då att ha liksom olika tillgångar med olika riskprofil, och då tycker man att statsobligationer är en bra och riskfri tillgång att ha i sin portfölj. Och om centralbankerna då inte underhåller den marknaden så försvinner den, eller det blir kris på den, eller det liksom, och nu när räntorna gick då från att vara väldigt låga till att bli väldigt höga, så blir det ju liksom lite, då kan man ju förstå att det blir lite marknadskaos. Det har ju blivit kaos för hushållen av att gå från 0% ränta till 4% ränta.
Så det, och för vissa fastighetsbolag och så.
Ja, precis. Så det vore ju egentligen konstigt om det inte hände någonting överhuvudtaget.
När man fyrdubblar den praktiska räntan.
Nej, ja. Men precis.
Får jag ställa en fråga ur djup okunskap här, försöka förstå. Man skulle alltså kunna, stater skulle kunna med egen riksbank eller ECB och så, skulle alltså i princip på egen hand kunna sköta det här. Och var ganska fria då i sitt sätt att finansiera sin verksamhet, alltså statens verksamhet, välfärdsstaten och så vidare. Det är klimatomställning, att järnvägar funkar och så vidare. Alltså det som vi pratar om, den vanliga politiken. Idag är den politiken, alltså välfärden och samhällets, liksom människornas liv, det är satt på någon sorts svältkur därför att man har ålagt sig då ett regelverk. Men det regelverket handlar också om att man har skapat finansiella marknader som skär emellan väldigt mycket då på att handla med de här obligationerna, de här finansiella instrumenten som skapas då i det här. Alltså skulle man kunna, om man skulle göra om hela det här systemet med hur stater helt enkelt sköter sin statsskuld och sin ekonomi utan marknadsinblandning. För det, man tar hela de här kriserna som EU var inne på för en stund sedan, så är ju det jag hör när jag lyssnar på radio och tv, det är att man löser de här kriserna genom enorma kvantitativa lättnader där man ger marknaden väldigt mycket pengar. Men man ger inte människorna pengar. Och kopplar jag fel här? Eller det finns ett progressivt sätt att göra det här på ett annat sätt än man gör idag? Skulle marknaden bli arbetslös då?
Ja, jag skulle nog säga att man behöver nog inte ändra någonting alls. Det enda man behöver ändra är sättet man tänker kring det här och hur man pratar om det och hur man agerar utefter det. Alltså den här idén att marknaden är någonting läskigt och skrämmande som kan tvinga oss att skära ner. Det måste man sluta tänka. Alltså, om politiker skär ner så är det för att de vill det, för att de väljer det. Om de har en egen centralbank och egen valuta. Sveriges riksbank skulle aldrig låta Sverige bli som Grekland. För då uppför de, då sköter de inte sitt jobb, då uppfyller de inte lagen. Så att man behöver egentligen inte vara så himla rädd för obligationsmarknaden. Som Elisabeth sa, den fyller en viktig funktion. Det är pensionsfonder och har säkra tillgångar. Det är många räntor som sätts ut efter alla räntor sätts ut efter vad räntan på statsobligationer är. Så det är liksom själva grunden i finanssystemet. Och finanssystemet fyller också en funktion i ekonomin som är viktig. Så att man behöver bara sluta vara rädd för den här statsskuldspolisen eller de här bond vigilantes, liksom, skulle jag säga. Och om man ska vara rädd för någon så är det just för att centralbanken inte agerar, för att den låter den här dödspatrullen eller medborgargardet löpa amok.
Jag tror också att vi måste, och människor generellt måste veta vad skillnaden på en naturlag och en politisk regel. Det är det vi inte gör nu. Vi förväxlar det här och tror att det här med finansmarknaderna, underskott, överskott, finanspolitiska ramverk, att det på något sätt hämtar sin legitimitet och sitt tvång från någon slags rena ekonomiska naturlagar. Så är det ju inte, och jag tror ju alltid att de här kriserna ska vara en ögonöppnare, att det ska få igång diskussionen så att vi förstår det. Och jag får hela tiden fel. Men jag håller med, alltså att det viktiga är att veta att staten inte behöver ge ut statsobligationer. Men sen måste man då veta precis det Elisabeth säger, att om vi institutionellt har byggt in oss i ett system där statsobligationer spelar en roll som riskfria värdepapper i en massa pensionsfonder och så vidare, ja, men då beaktar vi det och så säger vi, ja, men då kanske de fyller en funktion ändå. Men egentligen så kan man fråga vidare, vad ska vi med pensionsfonder till? Hur funkar det? Och så vidare. Men jag tror att man kan ju också ha en modell där man säger att, ja, men vi har ingen statsobligationsmarknad, utan vi säger istället att Riksbanken köper upp statsobligationerna direkt från Finansdepartementet. Och så lugnar vi oss med det. Och det var ju egentligen det som Draghi och Lagarde gjorde, bara att de köpte det på andrahandsmarknaden. Och det var för att kringgå det här förbudet som finns i princip i alla länder jag känner till. Det finns i Sverige, det finns i eurozonen. Att Riksbanken inte får köpa statsobligationer direkt från Finansdepartementet.
Men det låter som en regel man kan ändra.
Precis, och grejen är
man behöver inte ändra den.
Balansräkningsmässigt så faller det ut på exakt samma sätt om de köper direkt eller om de köper på andrahandsmarknaden. Det är ingen skillnad. Skillnaden är att bankerna gör en liten vinst därför att Riksbanken betalar lite mer för statsobligationerna när de köper från bankerna än vad bankerna köpte av Finansdepartementen.
Det jag tänkte säga då apropå det här om det att det är en politisk fråga också med vilken vikt man lägger vid finansmarknader. Så egentligen liksom den stora anledningen till att det blir kris med obligationsmarknaderna eller finansmarknaderna generellt, det beror ju nästan alltid på att kommunikationen mellan finansdepartement och centralbanker fallerar. Och det är ju liksom, i alla fall vad jag har läst mig till i källmaterial berodde ju också väldigt mycket av den svenska 90-talskrisen på att Riksbanken och Finansdepartementet drog åt olika håll.
Ja, men alltså, den bild jag har av så här flinande finansvalpar, alltså statsskuldspoliser då, det är ju den här Göran Persson-anekdoten där han har ju dragit den hur många gånger som helst och skrivit om det i memoarer och så vidare. Att han åker till New York och träffar flinande finansvalpar på Wall Street och de vill inte då, de säger skär ner i välfärden annars så, ja, så blir Sverige någon sorts Grekland fast 20 år tidigare. Och ni, Elisabeth och Max och Niklas Altermark som inte är med här idag, ni skrev en artikel, uppmärksammad artikel på Aftonbladet Kultur för nu kanske ett par år sedan, som handlar om att det här är ju för det första det är bullshit rakt igenom. Det här är inte en sann historia. Kan ni berätta lite om det? Och sen får gärna PO kommentera. Men vad är liksom ramen här? För jag växte ju upp med den här känslan av en olustkänsla. Sverige var ett u-land. Vi fick åka med mössan i hand och nästan gå ner på knä för flinande finansvalpar. Och be om lov att långsamt svälta ut vår välfärdsstat så vi får behålla den. Och det var inte sant, eller?
Ja, nej, det är just det här som jag har pratat om idag, att det är inte finansvalparna som bestämmer. Det är centralbanken som bestämmer. Om Riksbanken hade velat sänka räntan hade den kunnat gå in och köpa upp alla statspapper som den ville ha i obegränsad mängd. Nu var det tabu på 90-talet att göra detta. Och det var också så att man ville gå med i euron. Och ett krav för att gå med där var att man inte ägnade sig åt sådana här saker som man skyllde på de här finansvalparna. Men även om man inte skulle låta Riksbanken köpa upp statspapper så hade Sverige ändå kunnat betala de här finansvalparna hur mycket som helst, hur mycket de ville, eftersom det är vi som trycker pengarna. Så att lånen var i svenska kronor och de trycker vi själva. Vi kan betala hur mycket som helst om det är så att vi vill det. Om vi inte vill sänka räntan så kan vi det. Så det hade vi också kunnat göra.
Det var ju också väldigt viktigt då, för det var precis i samma veva som Riksbanken då fick en större svängradie då som självständig organisation, och då skulle man sätta exempel också för Finansdepartementet att vi viker oss inte, utan vi kommer hålla räntan på en hög nivå även om det inte är motiverat, bara för att ni ska veta vem det är som bestämmer, helt enkelt. Och det blev mycket kritik också, ska man säga, faktiskt. Även från ekonomer på 90-talet för att räntan var för hög för länge.
Men det låter väldigt mycket som att det dels är, det sitter i huvudet, det är någon sorts hederskultur, så här ska man göra. Och till slut så tror människor att så här måste man göra, det här är en naturlag som P.O. är inne på. Men om jag lyssnar på er, jag läser er artiklar, gjort det flera gånger. Slutsatsen är alltså att en regering i en stat, nationalstat med egen riksbank som är oberoende, då, eller beroende, alltså en riksbank som har makt över valuta och ränta och så vidare, den har egentligen, då, om statsministern vill åka och knäböja för flinande finansvalpar, då gör man det för att man vill det. Är det din bild också, P.O.? Alltså, man skulle också kunna säga, nu sänker vi räntan och så slipper vi knäböja.
Ja, eller han var ju ute på någon sorts charmturné som jag förstår det.
Ja. Det var inte så att han satt i liksom ett mötesrum med dem och tiggde och bar, utan han var ute och höll lite tal.
Höll tal, ja.
Vad säger du, P.O.?
Nej, jag håller helt med. Den myten vi har där är från 90-talet, den är så förödande. Och det behövs så mycket artiklar och böcker och som reder ut det och liksom en gång för alla vänder på det, på det narrativet. För det är ju alltid det. Det är ju där vi kommer tillbaka hela tiden. Det får inte bli som på 90-talet. Och det är det. Men ja, precis som ni säger, så det var inte så det gick till. Men jag tänker ju på Stephanie Kelton i den här underskottsmyten, The Deficit Myth. Hon beskriver ju sin, när hon jobbade på den amerikanska kongressens budgetkontoret där, och vilken ögonöppnare det var för henne när hon började liksom ställa frågor till alla de här som jobbade med budgeten. Och så ställde hon den här frågan: okej, om ni fick önska er någonting, om jag sa att ni får Om ni vill att hela den amerikanska statsskulden ska försvinna, så får ni det löftet infriat. Skulle ni välja det då? Och alla säger självklart, det skulle ju vara fantastiskt. Okej, okay. Sen vänder hon på frågan och så sa hon: okej, men om ni fick välja, om ni hade makten att ta bort alla amerikanska statsobligationer som finns och bara ta bort dem, skulle ni också vilja det? Och då blev de helt, vadå? Nej, det är klart vi inte skulle. Är du inte klok? Men då fick hon fram, men om statsskulden ska bort så måste alla statsobligationer också gå bort. Därför det är skulden. Så hur ska ni ha det? Och det vittnar ju om, jag tror att samma fråga skulle kunna ställas till svenska politiker. Kanske skulle de inte vara riktigt sådär förälskade i statsobligationer eftersom det är idag väldigt ovanligt att privatpersoner går och håller. Men det är det inte i USA. Men jag tror att de ungefär skulle få samma okunniga svar. Och det är ju det man vill veta ibland, hur det står till med det här kunskapsläget bland de som beslutar i de här väldigt, väldigt viktiga frågorna.
Mm. Bara för att inte folk ska tro att vi här är besatta av 90-talet utan anledning, så kan spela upp ännu ett klipp här från den här podden som vi har lyssnat på, Världsekonomin, om just 90-talet.
Obligationsmarknaden kan vara en skrämmande sak eftersom den som är satt i skuld, det är inte fri, det är EU-stater, lånar ju pengar på obligationsmarknaden. Och om obligationsmarknaden vill och inte tror på ens finanspolitik till exempel, så kan den kräva mer betalt, alltså högre ränta på de här pengarna. Och det var ju de här finansvalparna som Göran Persson klagade på hade väldigt stor makt, vilket de de facto
absolut
hade över svenska.
Och skötte ju sig som poliser, för det hände ju väldigt mycket positivt i Sverige under 90-talskrisen, alltså, som ju vi egentligen fortfarande skördar frukten av. Alltså,
vad menar du då?
Jag menar att det politiska systemet, och även väljarna får man ju säga, förstod allvaret i situationen, insåg att det går inte att fortsätta på det här spåret, vi måste reformera. Och de där reformerna har ju gynnat Sverige väldigt mycket. Så att man kan tycka det är tråkigt och jobbigt med en obligationspolis, men marknaden gör ju sitt jobb när det fungerar på det sättet.
Mm. Ja, men vad säger du, P.O., om detta? Den här liksom narrativ, det är otroligt starkt. Det är som ett nationellt trauma som är en livslängd.
Ja. Nej, det är helt, helt otroligt, och det är ännu mer otroligt att det är ekonomer som är de främsta budbärarna av den här skiten. Det bara vittnar om. Det är ett sånt kvitto på hur illa ställt och varför vi behöver reformera hela liksom, de ekonomiska ekonomutbildningarna i Sverige. För det här är institutionaliserad liksom kunskap. Det sitter i väggar, det sitter i institutioner. Det är väldigt, väldigt svårt och förändra om man inte tar tag i det ordentligt. Men det är liksom, nej, det är väldigt svårt och symptomatiskt.
Ja, men det är också, man kan även gå tillbaka till 80-talet. Jag vet att Kjell-Olof Feldt, och den socialdemokratiska finansministern, han skriver ju även i sina memoarer om just hur han hoppas att marknadsdisciplinen ska få alla att inse att Sverige måste göra stora ekonomisk-politiska reformer. Och det har han då som finansminister inte lyckats liksom banka in i partiet, utan marknaden ska hjälpa honom att få människor att inse liksom det otroligt allvarliga läget. Och det kan man ju jämföra det här med Claes Måhlén, som också är inne på att det är marknadsdisciplinen som får liksom politiken att svänga då åt rätt håll.
Så statsskuldspolisen är alltså någon form av liksom politikernas Molgan. Det var inte jag. Det var Molgan som gjorde det. Det är en låtsaskompis som gör jättedumma saker. Det var inte jag som kastade lera på mammas eller pappas nystätade lakan här, utan det var Molgan som tappade yoghurtmackan i soffan och rullade och inte tog bort den. Det var Molgan som höjde räntan och förstörde välfärden och skapade arbetslöshet. Det var inte jag. Är det så det är?
Yep. Ja, men det finns väl en sån tendens. Skönt att ha någon att skylla på.
Marknaden, det var marknadens fel. Vi har bara, och sen sitter man där, hoppas marknaden slår till hårt. Hoppas sadomasochister. Alltså, när Micke Damberg var här i vår podd i höstas, så snackade han väldigt mycket om Finland och att deras statsskuld har ökat ganska dramatiskt. Och deras ränteutgifter nu är liksom en väldigt stor del av välfärden, av statsbudgeten. Vad säger vi om Finland? Är det inte ett argument mot typ allt vi säger i den här podden? Eller haltar Dambergs argumentation? Hur ska man tänka där? Finland har alltså, de hade en låg statsskuld, nu är den betydligt högre. Och räntorna har då stigit som kostnad. Det är ju faktum. Men är det rätt analys? Är det ett hot även för Sverige? Är det relevant att prata om detta?
Nej, inte alls. Finland har euron.
Ja, alltså om deras statsskuld inte hade ökat, så hade de ju behövt göra då en betydande intern devalvering. Alltså att man medvetet och sänker kostnaderna genom stora lönesänkningar och nedskärningar och sådär. Och det är det Sverige kan göra via växelkursen.
Ja, ska vi ta det där? Alltså för att det här är ju en diskussion som pågår. Ni är inne på euron. Jag är motståndare till den. Det tror jag ni också. Om man ska ha er verktygslåda kvar här så kan man inte ha så mycket euro. Men om man tar det här att svenska kronan fluktuerar och den har sjunkit ganska kraftigt då, de sista 10-15 åren. Hur ska man tänka kring det där? För att du är inne på det här. Det här var ju en diskussion 2002-2003. Calmfors utredning om så här intern devalvering. Att man får så här, man hamnar i obalans mot liksom eurozonen och så måste man då justera. Och ett land som Sverige med flytande växelkurs eller med egen riksbank kan då låta kronan flyta, vilket vi har gjort länge. Och då tar liksom valutan smällen. Och i viss mån det får konsekvenser. Men det är mindre konsekvenser än om alla ska få 20% lönesänkning.
Ja, för det går mycket fortare. Det är ju det. Att ska du göra en 20% i lönesänkning så kommer det ta tid och det kommer vara smärtsamt. Men valutan sjunker på en gång. Så du blir på det sättet fattigare på en gång. Men det kan också sen studsa tillbaka mot att du då steg för steg ska sänka lönen under kanske flera, jag menar hur länge har Grekland hållit på liksom och strukturreformera sig i
15
liksom,
år.
Ja, precis.
Sen är det inte säkert att man måste sänka lönerna i en kris heller, utan den stora skillnaden mellan Finland och Sverige är att Finland är helt beroende av att ECB köper deras statspapper om det blir kris. De är helt utlämnade till ECBs välvilja. Om ECB vill så kan de luta sig tillbaka och säga nej, marknaden driver upp era räntor, det är ingenting vi kan göra. Och då sitter Finland där, för de har inte sin egen valuta, de kan inte trycka pengar, de kan inte låta sin egen centralbank gå in och köpa upp statsobligationer och köpa upp sin skuld. Så då får de ta den räntan. Så euron är som en utländsk valuta för Finland i någon mån. Det är som en hård valuta som de inte själva kan producera. Och då hamnar de i den här fällan som många u-länder hamnar i. Men Sverige som har sin egen centralbank kan inte hamna i den typen av skuldkris. Så att den här liknelsen med Finland är inte relevant.
Det finns liksom en argumentation att vi ska liksom gå med euron för att rädda vår valuta, så ska det bli trevligare när vi åker på semester till. Vi åker till Florens och jobbar och så får vi svensk lön och så. Hade det varit jättenice om kronan hade varit starkare mot euron. Har du blivit, sen 3 dagar eller någonting, är du i Florens, PO, ska forska där. Jobbade sig ganska trevligt ut redan när du sitter inomhus. Här är det väldigt grått och snöblandad regn. Men, ja inte just nu, men det är liksom, det ligger i luften så att säga. Det är ett hemskt väder här, hemsk dager. Ingen dager synes än. Och inte ens stjärna blinka. Men har du blivit anhängare av euron nu sedan du varit i Florens 3 dagar och känt att din svenska köpkraft är låg och sjunkande? Eller hur tänker du kring de här frågorna?
Jag var här 3 månader förra året också. Och jag slogs då av hur billigt mycket är i Italien. Inte minst, igår så satt jag på ett café här bredvid och köpte 2 cappuccino och ett riktigt smarrigt bakverk. Och det kostar 3 euro och 20 cent.
Ja.
Vad kostar det i Stockholm?
Det får man inte i Stockholm. Nej.
Jag hade inte ens fått ett glas vatten på ett café i Stockholm för det. Du får inte ens sitta på caféet.
Men på andra sätt så känner man ju av, det vet ju alla som reser, att beroende på, trots att det är samma i Spanien, det är väldigt, väldigt mycket, mycket saker är väldigt mycket billigare i Spanien än vad det är i Sverige, konstigt nog. Men det där känner man ju av på olika sätt. Men alltså man kan ju inte ha ett argument om att gå med i euron för att det blir dyrt om man åker utomlands. Det är liksom ett snack om populism när man använder det. Utan man måste ju titta på makrobilden. Hur ser det här ut? Och då kan man ju liksom, det är också, jag förvånas över hur den här industribarometern eller vad den heter, som då ställer frågor till exportföretagen i Sverige om de vill gå med i euron. Och där är det fortfarande en kompakt majoritet som säger absolut inte. Och då tappar vi konkurrensfördelar. Okej, om man värnar om exportindustrin, ja men då måste man väga in det. Det finns de som kanske inte värnar om exportindustrin och tycker den är så viktig. Ja, men då har man det argument. Det viktiga är att man, precis som med inflation, det är en empirisk fråga. Man måste liksom visa sina kort och säga det här är vad jag värnar om och så vidare. Och Max, det här exemplet här med Finland är väldigt värt att ta fasta på, därför att Vad innebär det att som ett litet land, vi säger att vi är ett litet exportberoende land, just av den anledningen bör vi nog behålla kronan. Därför vi är att vara ett litet land i eurozonen, well, då ser vi hur det kan gå. Det är återigen historisk erfarenhet, tycker jag talar ett ganska tydligt språk här.
Den här frågan om så att, säga, att man sätter framtida generationer i skuld, den är ju, tycker jag, det är en stark, alltså, om man hade haft Magdalena Andersson här igen i podden, vilket hon säkert kommer vara i framtiden, mycket gärna för vår del, då är det här att man inte ska, att för ansvar är att här och nu inte sätta framtida generationer i skuld. Och skulle man fråga en vanlig socialdemokratisk kärnväljare som var med där på 90-talets krisen och som liksom litar på partiledningen i Socialdemokraterna, då tror jag att väldigt många, även om de egentligen drömmer om välfärd och full sysselsättning och fungerande järnvägar och klimatomställning och sånt där för sina barn, att samhället ska finnas där när deras barn växer upp och barnbarn kommer, så tror jag att den här skuldsättningen, att sätta framtida generationer i skuld, det är en otroligt stark bild. Theo, är det du argumenterar för? Att vi här och nu ska sätta framtida generationer i skuld, så att framtida statsminister måste åka och gå på knä inför flinande finansvalpar på olika skärmturnéer där man hela tiden går ner på knä som en Willy Brandt i Warszawas ghetto, så går Göran Persson ner på knä inför flinande finansvalpar i Wall Street och knäböjer och lovar att skära ner. De kommande 30 åren ska vi ha återhållsam finanspolitik för att ta ansvar för framtiden. Theo, vad säger du där? Alltså, du vill verkligen sätta framtida generationer i skuld, din oansvariga jäkel.
Pantsätta. Nej, men då börjar vi...
Pantsätta framtiden på det här sättet.
Ja, då börjar vi med det viktigaste. Vad är statsskulden? Ja, det är ackumulerade underskott över tid. Statsskulden är ett annat ord för nettosparandet i den privata sektorn. Är det farligt att ge sparande till nästkommande generation? Och jag tycker det är mer ansvarigt att nästkommande generationer faktiskt får spara. Det finns absolut inget farligt där. Tvärtom så är ju det här, de här 30 åren vi har haft, de har varit väldigt farliga. Vi kan säga att ett barn som föddes för 30 år sedan, har det fått bättre skola, bättre sjukvård, bättre omsorg, bättre infrastruktur, tåg, kollektivtrafik, miljö, you name it. Har de fått det bättre under de här 30 åren då vi har tänkt på det här sättet? Att vi inte skulle ge någonting dumt till den kommande generationen. Nej, de har fått det rakt av väldigt, väldigt mycket sämre. Och det är för att vi har fört en åtstramande politik. Det är precis tvärtom. Att lämna besparingar till framtida generationer, det är inte farligt. Men att förstöra skola och sjukvård för framtida generationer, det är skitfarligt.
Vad säger ni?
Ja, no notes. Håller helt med.
Så vi har helt enkelt avslöjat myten om den här statsskuldspolisen. Det är egentligen frågan om mindset och frågan om politikerna väljer att vara i händerna på statsskuldspolisen och räntemarknaden eller om de tar makten över den och gör som de vill i demokratin.
Ja, alltså den här marknaden har ju liksom ingen egen agens, utan de reagerar bara på olika saker och sen kan på något sätt samhället välja och se det som att antingen lägger man något moraliskt i det eller så gör man inte det.
Och statsskuldspolisen, om det finns en statsskuldspolis, så är ju det själva centralbanken som bestämmer i slutändan. Det är inte något medborgargarde på gatan som bestämmer, om vi inte låter dem bestämma.
En sista fråga, liksom, när började man se det på det här marknadssättet? Har det funnits en fas när man inte har sett det så här och så har man börjat se det på det här sättet? Eller är det som PO ni liksom indikerar här, den här klarsynen, är det som ett nytt tänkesätt eller är det en återgång, om man skulle hamna där, en återgång till någonting som var tidigare?
Ja, det är det ju. Finansmarknaden var ju generellt sett väldigt reglerad under efterkrigstiden och egentligen fram till och med 70-talet. Det började bli kännbart i slutet av 60-talet i Europa och USA. Men det berodde ju också på att man höll på att liksom släppa reglering efter reglering efter reglering. Och sen började då regeringarna undra, varför kan vi inte hålla ordning i ekonomin? Ja, men ni släpper ju också reglering efter reglering. Så att det har absolut varit en successiv övergång till att låta marknaderna då ta liksom större och större utrymme. Och det kan väl snarare jämföras med liksom 1920-talet, 1930-talet.
Så man släpper makten över detta, den här, liksom, man släpper makten till marknaden och sen säger man plötsligt, oj, marknaden har all makt och nu bestämmer marknaden.
Ja, precis, som att du släpper utbildningen till privata skolaktörer och så undrar du varför det blir glädjebetyg.
Den här idén med bond vigilantes, det är ju från 90-talet och Bill Clintons tid vid makten där, att han innan valet lovade väldigt stort, ganska populistiskt program, och sen så när han kom till makten så hade han väldigt många rådgivare från Wall Street i sin administration som inte alls ville genomföra något populistiskt program. Och det var då man började säga att nu kommer marknaden straffa oss. Och på ett sätt så hade de rätt att de kanske skulle straffas av höjda räntor, men det var ju Alan Greenspan i den amerikanska centralbanken som stod för det, som höjde räntorna för att tvinga fram en mer åtstramande politik. Fast man ville inte skylla på honom utan man ville skylla på marknaden. Så att just den historien med statsskuldspolis är ju en 90-tals och sent 80-tal, tidigt 90-tals konstruktion som jag förstår det.
Har du inte lägga till, PO?
Nej, men jag tror att man ska leta i turbulensen kring guldmyntfot, inte minst på 20-talet. Det är faktiskt väldigt, väldigt instruerande att se hur svajigt det blev och hur livsfarligt det blir, och att det folks tror liksom är fasta växelkurs och guld, då är det stabilt, men det är alltid precis tvärtom. Växelkurs och guld, de kraschar alltid. Flytande växelkurs, det är det absolut bästa av de tre. Men sen tycker jag också det är bra det här med räntan. Alltså att, för det kommer ju också in i de här diskussionerna som vi har hört från de olika poddar och hela finanspressens diskussioner om bond vigilantes. Så att de refererar till den här tiden då, och det har blivit en sån här också en populistisk grej att ja, men nollränta och det där, det är ju inte klokt, tänk. Och det kör vänstern också, då byggde vi upp finansbubblor och allt sånt där. Och jag tänkte på den, jag associerade till det du sa Max, att 90-talet och sen 2000-talet fortsätter är ju en tid av höga räntor. Alltså Fed höjer ju räntan när dotcom-bubblan brister till exempel. Då har ju, alltså det är en jättehög ränta i USA. Och när 2008 händer, då har Fed höjt räntan i 4 år i rad. Så att det är återigen empiri. Titta på vad som har hänt och så ser vi att bubblor, alltså det har vi när vi har hög ränta och när vi har låg ränta. Så att då kanske det inte är räntan som vi ska stirra oss blinda på, utan vi kanske ska titta på det Elisabeth sa, regleringar. Reglera finansmarknaden. Det är så vi får kontroll. Det är liksom att det där går förlorat i diskussionen nu, att man säger att ja, men anledningen till att vi fick inflation bara för att vi hade nollränta. Vi har fastighetsbubblor med höga räntor, vi har fastighetsbubblor med låga räntor. Så uppenbarligen så kan de ske under båda regimerna, men då måste vi titta någon annanstans. Det är återigen empirisk kunskap. Vi måste liksom, istället för att bara förlita oss på de här enkla, svängiga grejerna med att bara skylla någonting på någonting väldigt simplistiskt. Så att det är en diskussion om regleringar, hur finansmarknaderna ska regleras och att man kan göra mycket där. Det borde vi ha mycket mer diskussion.
Det låter lite grann som du beställer en återkomst här i podden ganska snart, där vi diskuterar hur man kan reglera den här marknaden. Jag ser fram emot en sån diskussion. Ska vi bestämma det? Vi tar det i närtid här, alltså under våren här.
Ja, det tycker jag. Absolut.
Vad säger du, Max?
Absolut. Lätt.
Alltså jag tycker det man lär sig mycket av att leda det här programmet. Man lär sig mycket av att lyssna på det här programmet. Fortsätt mejla in era synpunkter till startapressarna@katalys.org. Fortsätt att teckna er för vårt nyhetsbrev och om ni vill stödja oss med en slant. Ni hittar swishnummer och nyhetsbrevs sida där på www.katalys.se eller .org, båda funkar. Och tack P.O. Hansen, underbart att ha dig med igen. Det finns ett långt avsnitt om MMT med bland annat dig som ligger där du hittar den här podden, finns även det avsnittet om MMT. 3-4 poddar tillbaka. Tack Elisabeth Lindberg, utredare här på Katalys.
Tack.
Just nu håller på och bygger bibliotek i rummet bredvid. Tack Max Järnek. Och glöm inte att ekonomi är politik, inget annat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.